Jag ska börja med att berätta en episod som jag läste om en gång för ganska länge sedan. Som gjorde ett visst intryck på mig. Och det här var ett vittnesbörd kan man säga. En man som berättade om något han hade varit med om. Det här hände på 30-talet tror jag. Här i Göteborg. Och det var så att det pågick en kampanj. Möteskampanj. I Betlehemskyrkan i Göteborg, en av missionsförbundets kyrkor. Och det var Frank Mangs som hade kampanjen som talade. Och den här mannen berättade, och det var en välutbildad man. Jag var för mig att det här var en domare vid en av domstolarna i Göteborg. Och han kom gående på Vasagatan. Han kände tydligen till att det här, visst, han hade talat om Frank Mangs, han visste om att det föregick möten, men han var inte en troende. Och han hade inte alls planerat, hade en avsikt att gå på några av dessa möten. Han kom gående på Vasagatan ungefär en timme innan mötet skulle börja i Betlehemskyrkan tillsammans med en vän. Och det var tydligen redan då att det började strömma in lite grann människor i kyrkan. Och han beskriver att när han kommer på gatan där, så nästan av en oemotståndlig kraft dras han in i kyrkan. Och han får lyssna till evangeliet, erbjudandet om Jesus Kristus. Och han erfar att det existerar en andlig verklighet som han dittills inte har trott på. Och han får också uppleva att detta andliga verkligheten också är något som finns inom honom själv när han tar emot evangeliet och tar emot Jesus Kristus. Jag nämnde att det var Frank Mangs som hade mötesserierna där. Jag tror de flesta av er har hört talas om Frank Mangs. Jag tror att det är inte fel att säga att han var en av de mest betydande personerna inom svensk kristenhet under 1900-talet. Han var en evangelist, och han i hans möten och genom hans verksamhet är det många, många människor i Sverige och även i Norge som har kommit till en levande tro. Jag läste en annan artikel, denna gång skriven av Frank Mangs, som han skrev i hög ålder. Mot slutet av sitt liv, kanske en av de sista sakerna han skrev. Och han skrev att han skrev så här, att om jag skulle bli ombedd att beskriva vad det kristna livet handlar om med ett ord, så skulle jag välja ordet liv. Det handlar om liv. Och han berättade också där om sin egen erfarenhet av jag tror han kallade det för en ton inom honom själv. Detta livet. Och han sa att det är en ton som är med honom varje dag. Och han hade frågat sig själv om det var så att när han nu upplevde de kroppsliga krafterna avtaga. Och om också den här tonen också då skulle försvagas. Och han skriver där att ditintills i varje fall, när han skrev detta, så hade han nästan till sin förvåning upplevt att det inte var på det viset. Jesus säger ju själv, och vi läser om det i Johannesevangeliet, jag har kommit för att de ska ha liv, och det i överflöd. Vi vet att grunden för detta, det är Jesu försoningsverk på korset. Och han säger också på ett annat ställe om varför han har kommit, han säger att jag har kommit, Människosonen har kommit, inte för att låta sig tjänas, utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. I den versen så beskriver Jesus alltså själva återlösningen och betalningen för våran syndaskuld, som en grund för hela Jesu gärning och verk. Men i den här andra versen där, som Johannes och Elis, så talar han om att det är kanske något mer än bara betalningen av syndaskulden, utan jag har kommit för att de ska ha liv, och det är överflöd. Så Gud vill ge mer än bara, så att säga, att stryka ett streck över våra synder. Och hur kan jag säga det? Ja, jag finner att det står så i ordet. Och jag skulle vilja uppmuntra er att till exempel läsa Johannesevangeliet med sökarljuset på löften och utfästelser som görs. Vad är det som Jesus gång på gång utlovar, påstår, erbjuder? Jesus, han menar allvar i det han säger. Det är inte någon tom retorik. Och vi ska ge exempel på detta strax. Jag tänkte vi ska delvis tillsammans göra den här övningen som jag föreslår. Men jag skulle innan dess vilja göra en liten utvikning. Jag vill berätta om min egen erfarenhet. Jag ska gå långt tillbaka. Nästan innan tonårsåren så hade jag en längtan att lära känna Gud. Erfarenhetsmässigt. Det handlade inte för mig att förstå om kristendomen var sann eller inte i första hand. Utan det handlade om, kan man lära känna Gud på ett personligt sätt? Och det fanns en stark drivkraft där hos mig. Jag tror att delvis kan det ha att göra med en otrygghet, en inre otrygghet. Exakt vad som var drivkraften, det kan jag inte bena ut. Jag tror inte att det spelar någon roll egentligen. Utan det viktiga är att det fanns en sådan längtan och ett sådant sökande. Och jag var med i en frikyrkosammanhang, en större församling. Jag gick på gudstjänster, jag var med i en ungdomsgrupp. Men den här längtan och behovet gjorde också att jag läste i Nya Testamentet. Och det jag läste och det som målades ut och beskrivs och utlovas som jag fann där, det matchar inte med det jag såg. Och det får du ta väldigt subjektivt, det jag såg bland människor runt omkring mig i ett kristet sammanhang. Och det jag menar inte, påstår inte att det inte fanns där, utan det är bara så att utifrån mitt perspektiv och min upplevelse så kunde jag inte riktigt se att Nya Testamentets liv och löften matchades där. Så dök upp en ungdomsledare som var ett par år äldre än mig. Hon gjorde inte speciellt mycket väsen av sig. Hon var ingen ledartyp. Men hon hade något. En stilla glädje skulle jag kunna beskriva det som. Och hon hade en visshet som jag förnam om en verklighet. Det syntes i ögonen. Och det här gav mig ett hopp. Och sen gick det något år och sen gav det sig så att jag var i USA ett år. Som i tonåren som utbytesstudent. Jag bodde i en familj och gick i en skola. Och den här familjen tog med mig till en kyrka som man gick i. Och det kom en äldre man fram till mig. Mycket vänlig och frågade mig rakt på sak om jag hade tagit emot Jesus Kristus som frälsare. Jo då, sa jag. Det hade jag. Jag är kristen. Så var det inte mer med det där. Men sen efter några månader så träffade jag på människor eller jämnåriga på min skola faktiskt. Och där såg jag detsamma jag hade sett hos den här ungdomsledaren tidigare. Att de här var några som levde tillsammans med Gud genom tron på Kristus. Där fanns glädje och där fanns överlåtelse som jag aldrig har sett förut. En slags hel överlåtelse. Man undrar förstås var det kommer ifrån. Och det fanns samtidigt också en hunger efter mer av Gud. Och det här året så på något vis så fick jag faktiskt uppleva detsamma. Jag kan inte precisera precis när det gick till, men kanske någonting som hände under loppet av ett antal dagar, någon vecka. Ingen slags momentan upplevelse eller något sådant. Men jag kan liksom bara se att någonstans så fanns det ett före och ett efter. Och detta skedde genom tron på Kristus, vill jag betona. Och jag upplevde att någon bodde och levde inom mig. Något hade gett mig visshet att när jag lyssnade på påskens gudstjänster i året, strax några veckor efteråt, så var det någon slags omedelbarhet i detta, att det här gällde mig. Jag är delaktig i detta som det talas om här i försoningen. Och min relation till ordet blev på ett helt annat sätt, som en svamp som suger upp. Och min längtan efter att vara tillsammans med andra troende blev också på ett annat sätt. Och även en önskan att få vittna om Jesus Kristus. Och i ljuset av Bibelns undervisning kan jag nu i efterhand inte se på något annat sätt än att detta är den heliga ande och ett verk av den heliga ande. Det har gått många år sedan dess, och långa perioder i mitt liv sedan så har jag saknat den här närvaron och det här livet inom mig. Och jag ska inte idag gå in på vad som kan vara orsaken till det. Det är inte ämnet för denna predikan, det kan bli en annan gång kanske. Utan jag vill fokusera på det som just är erbjudandet i evangeliet och Jesus Kristus. Och att än mer en kallelse i detta. Och speciellt nu under våren och sommaren så har jag gått till ordet och försökt se vad är det faktiskt som ordet säger och erbjuder. Och jag måste ställa mig själv, är det trovärdigt? Jag menar, ska vi ta detta på allvar eller inte? Ska vi ta Jesu påståenden och löften på allvar? Och eftersom jag håller Jesus för trovärdig så måste jag också ta hans ord på allvar. Och vad jag skulle vilja göra nu är att jag skulle vilja att vi tillsammans läser några stycken versar ifrån Johannesevangeliet. Jag kommer att hoppa lite. Och jag kommer inte att lägga ut de här versarna, utan att jag hoppas att vi kan lyssna tillsammans direkt till orden från Jesus. I huvudsakligen från Jesus, i några fall från evangelisten Johannes eller från Johannes döparen. Och öppnar oss för helt enkelt vad som står skrivet. Det här är inte en intellektuell övning. Det är inte frågan om att komma fram till något, en åsikt eller något sånt, utan om att lyssna och ta emot i tro. Och om ni har Bibeln så slår vi upp först Johannes första kapitel. Och vi börjar i den 16:e versen. Och där säger evangelisten Johannes: av hans fullhet har vi alla fått nåd och åter nåd. Av hans fullhet. I en parafras som jag har läst en del i så tolkas versen så här, att vi lever utav hans generösa överflöd. Gåva efter gåva. Efter gåva. Vi går vidare till vers 33 i första kapitlet. Och där vittnar Johannes döparen, och han säger att om Jesus att han är den som döper i den heliga ande. Detta har han fått från Gud, att vittna om Jesus på detta sätt. Han är den som döper i den heliga ande. Då går vi till kapitel 4. Och vi stannar på den 10:e versen först. Nu har vi hört först vittnesbörd från Johannes evangelisten och från Johannes döparen, och då lyssnar vi till Jesus själv.
Och han säger i den 10:e versen: om du kände till Guds gåva och vet vem det är som säger till dig: ge mig att dricka, då skulle du ha bett honom och han skulle ha gett dig levande vatten. Då skulle du ha bett honom. Och i vers 14 så säger Jesus: den som dricker av det vatten jag ger honom skall aldrig någonsin törsta. Det vatten jag ger skall i honom bli en källa som flödar fram och ger evigt liv. Så går vi till det 50:e kapitlet. Den 20:e versen. Ska vi se om det var rätt. Fadern älskar sonen och visar honom allt vad han själv gör. Och större gärningar än dessa skall han visa honom, så att ni kommer att häpna. Till liksom fadern uppväcker de döda och ger dem liv, så ger sonen liv åt vilka han vill. Så ger sonen liv åt vilka han vill. Och så kan vi gå till det 6:e kapitlet. Och vers 27. Och där säger Jesus: arbeta inte för den mat som tar slut, utan för den mat som varar och ger evigt liv och som människosonen ska ge er. Den mat som varar. Och vi fortsätter här strax i 6:e kapitlet. Där fortsätter det tala om hur det är förknippat med liv att ta emot Jesus som är brödet från himlen. Vi kan titta i vers 33, kapitel 6. Guds bröd är det som kommer ner från himlen och ger världen liv. Och i vers 35 säger Jesus: jag är livets bröd. Den som kommer till mig ska aldrig hungra. Den som tror på mig ska aldrig någonsin törsta. Vi ser att Jesus erbjuder människor liv. Det är något centralt. Det kommer igen gång på gång, kapitel efter kapitel, så återkommer Jesus till detta. Ett löfte, ett erbjudande som är centrerat i honom själv. Livets bröd, levande vatten, liv. Vi läser också i 7:e kapitlet. I 37:e versen. Kapitel 7, vers 37. På den sista dagen, den största högtiden, stod Jesus och ropade: om någon törstar, så kom till mig och drick. Den som tror på mig, ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram, som skriften säger. Detta sade han om anden, som de skulle få som trodde på honom. Ty anden hade ännu inte blivit utgjuten, eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad. Ska vi ta några verser till? Då tar vi 8:e kapitlet, vers 31. Där tar Jesus upp, jag kan säga, en annan aspekt utav livet, och det är frihet. Han säger till judarna som hade satt tro till honom: om ni förblir i mitt ord är ni verkligen mina lärjungar, och ni ska förstå sanningen, och sanningen ska göra er fria. Och fram i vers 36 så säger han: om nu sonen gör er fria, blir ni verkligen fria.
Och jag tror att vi vet var och en själva här att vi har behov av att bli fria från olika saker i våra liv. Och att det finns bundenhet på olika sätt i våra liv. Som i det liv som Jesus erbjuder är menat att i detta så ligger alltså erbjudandet också om frihet. Och det är en frågan om vad Jesus har makt att göra i våra liv. Alltså Jesus påstår detta. Vem är han? Ja, han påstår att han är Guds son. Han påstår att han har makt. Han ger dessa löftena. Och enda sättet vi kan förhålla oss till dem är egentligen att tro på honom och på hans trovärdighet. Jag ska ta en sista vers här och läsa. Och det är egentligen där vi började då. Det är det 10:e kapitlet. Vers 9 och 10. Johannes 10, vers 9 och 10. Det säger Jesus, jag är dörren. Den som går in genom mig ska bli frälst. Och han ska gå in och gå ut och finna bete. Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att de ska ha liv. Ja, liv i överflöd. Och det säger ljuset utav övriga undervisningen i Nya Testamentet och även i vad Jesus sen fortsätter att undervisa om längre fram i Johannes evangeliet. Ni ser på egen hand tittar i Johannes 13, 14, 15, 16, 17 att livet är den heliga ande inom oss. Att det är så här, konkretisering också av detta erbjudande. Och där tänkte jag stanna den här genomgången och som sagt uppmuntra oss att vi fortsätter på också på egen hand. Skulle vilja säga så här att när man pratar om detta och kan jag säga ställer förväntningarna ganska högt, men det är Jesus egentligen som lägger förväntningarna där de ligger. Och, men att för oss som kanske har varit kristna länge så kan man också känna så här att ja men så här upplever inte jag det riktigt. Så här är det i alla fall inte för det mesta i mitt liv. Och det kan ge oss en känsla kanske av otillräcklighet eller besvikelse eller misslyckande eller kramp. Och jag vill inte tona ner Jesu ord och löften. Men jag skulle gärna vilja i sammanhanget här skicka med några ord ifrån, kommer tillbaka till Frank Mangs igen då. Och jag skulle vilja läsa för er ett litet stycke ifrån en av Frank Mangs böcker. Frank Mangs som är en erfaren själavårdare. Och ska se om jag bara hittar detta. Han ett kapitel som handlar just om detta med att Jesus som livets bröd. Och han skriver så här då, nu läser jag från boken. Det måste betyda att hjälparen den helige ande skulle verka så att Kristi övernaturliga liv blev en verksam verklighet hos hans vänner redan under deras liv på jorden. Och vägen till detta är bara en, att jag verkligen äter det levande brödet. Och ger dess kraft och must frihet att i oss verka vad vår frälsare vill. Men lyssna nu noga. Det är inte fråga om att du ska mobilisera din egen energi, spänna nerver och muskler och genom en mänsklig viljeakt försöka prestera något som du förut inte mäktat med. Utan det är fråga om att du fullt och helt ska ge den i dig inneboende Jesus frihet att för dig få vara den han egentligen är. Det levande brödet vars must och kraft får gå in i allt. Belasta inte ditt sinne med att ge Gud heliga löften. Till det står ingenstans i skriften att Gud går omkring och tigger heliga löften och sina bristfulla barn.
Försök istället att lägga beslag på de heliga löften Gud har givit sina vänner. Men inte ens detta får du göra under kramp, till då skapar du bara spänning i din själ. Och den spänningen är ibland en farlig fiende till den fungerande tron. Ja, just det, fungerande tro. Den tron gör att du tar Guds löften på allvar. Även om du inte har upplevt den verklighet varom löftena talar. Du räknar med Guds möjligheter, även om du inte har erfarit den verkliga frigörelsen. Du tackar Gud för den verklighet som är en verklighet, även om den inte blivit en verklighet i din erfarenhet. Du gör detta medan du helt stilla försöker öppna din inre värld för ljuset och livet och kraften, för Gud. Och detta går bäst om du i tacksam tillit ger dig hän åt din frälsare. Till det är på det sättet du äter det levande brödet och blir mättad. Mättad på det sättet att du mitt under det du prisar Gud för hans godhet och hans gåvor är öppen för mycket mer av samma slag. Så, jag skulle vilja sluta, tänkte jag, det här med en passande bibelvers och sökte fundera lite grann på vad jag ville ha för bibelvers att sluta detta med. Och då hamnade jag åter hos Johannes, men denna gång i Johannes brev. Och då vill jag läsa en vers ifrån Johannes första brev ifrån kapitel 5, vers 13. Där skriver då Johannes så här: detta skriver jag till er för att ni ska veta att ni har evigt liv, ni som tror på Guds sons namn.